Dreamcatcher is someone who follows their dream and vision that no one else sees or believes. With a hunger and burning desire inside them, they know that nothing is impossible.
Välkomna till dagens avsnitt. Idag sitter vi här med entreprenören Sara Seray. Vi sitter faktiskt här i Monaco, trots att det är 14 minusgrader ute här i Stockholm.
Exakt.
Tack för att vi fick komma hit, Sara, och intervjua dig.
Tack.
Hur har året börjat för dig?
Året har börjat otroligt bra faktiskt. Det är en jättehärlig energi som jag tycker har kommit med det nya året, som jag verkligen välkomnar.
Och har du varit ledig mot eller bara varit fullt upp med jobb idag?
Jo, men över jul var jag faktiskt ledig någon vecka där. Och det var väldigt härligt, såklart. Liksom, sova ut och bara ta det väldigt lugnt och inte ha några måsten. Det var väldigt givande, känner jag. Det kanske är det som gör att jag har så en god känsla i starten av året.
Exakt, ja, men vilken lyx, men det behövs också. Mm. Men Sara, du är vd och grundare av Welly Bites. Mm. Som är liksom tagit Sverige med storm med ditt hälsosamma godis. Men för de som inte vet vem du är, kan du berätta lite vem är Sara?
Ja, absolut. Så Sara heter jag som sagt. Är föruppvuxen i Göteborg, eller Mölndal utanför Göteborg. Och har alltid haft ett stort intresse för hälsa, goda sötsaker. Och även haft ett stort driv sedan jag var liten egentligen. Och startade då Welly Bites för några år sedan nu, just ur de här intressena och passionerna och med ett tydligt mål i sikte att göra Sverige och världen hälsosammare.
Mm. Så du har haft en tydlig vision sedan långt innan. Mm. Men du nämner ditt driv, var kommer det ifrån?
Alltså det är en väldigt bra fråga vart det kommer ifrån, men jag tror att det handlar om, jag är ju kurdsvensk, mina föräldrar är från Kurdistan, flydde hit från krig på 80-talet och så föddes jag här. Och har liksom, även om jag är född här och levt i Sverige liksom hela mitt liv, så har det fortfarande varit ett, jag har just med mig en annan kultur hemifrån. Och där man ser att man kämpar, man behöver kämpa mer och det är, livet är kanske lite tuffare än vad kanske gemene svensk har det, om man är inte flyttat hit helt enkelt, utan bott här generationer. Och det tror jag har format mig en del att, förstå att om jag inte driver mig själv så kommer jag inte komma så långt. Det är ingen som kommer hjälpa mig på vägen, utan det är mycket upp till mig själv.
Mm. Så du får inget serverat liksom?
Nej, exakt.
Och hur har din liksom uppväxt varit?
Jag har haft en bra och trygg uppväxt, som sagt född här och med alla möjligheter och härligheter som finns i Sverige. Men också såklart det här med att ha levt i en dubbelkultur då, en kultur hemma och en kultur ute, så har det berikat mig väldigt mycket. Men också i vissa perioder, framförallt när man varit barn och inte riktigt förstått varför man har två kulturer och varför det är så stora skillnader i vissa fall, så har det också varit en förvirring ju, som jag tror väldigt många känner igen sig i om man har är född här av utlandsfödda föräldrar eller själv flyttat hit när man var barn.
Ja, men det kan instämma med det. Mm. Och det, ibland känns det som att man förstår det mycket mer ju äldre man blir och tittar tillbaka liksom. Men om vi tittar på det, var du väldigt driven redan sedan ung ålder? Var har du riktat liksom den energin? Har du haft som extra jobb som du har haft nyttigheter nu under din karriär? Eller har du liksom satt på idrott eller skola?
Just det. Alltså, jag minns mitt första jobb, eller om man ska kalla det. Det var när jag var 5 år och sålde Barbie-klänningar på gården. Jag tror jag sålde dem för 20 kronor sålde jag för dem. Det var jättemycket pengar då. Ja. Nej, men det gjorde jag mest för att det var liksom av en slump. Det var någon kompis som vars mamma sydde jättefina Barbie-klänningar och så fick vi testa och sälja dem och så var det plötsligt. Och då insåg jag, gud vad kul det var det här med att liksom få marknadsföra, prata om produkten och liksom att någon faktiskt vill ha den och köpa av mig. Så jag tror att det liksom förde någon sån här gnista för det. Det var kul, alltså för sälj och för hela den typen av tänk. Men sen så har jag nog alltid varit, mina föräldrar har alltid varit väldigt noga med att vi ska utbilda oss och att vi ska liksom göra rätt för oss. Och Sverige är ett fantastiskt land med mycket möjligheter, ta tillvara på det. Och även om man liksom som barn inte riktigt fattar vad de menar och också så här, men det är ju så verkligheten ser ut för man är ju född och uppvuxen här så man vet ju inget annat. Men det är ändå någonting som hela tiden legat i bakhuvudet, att vi ska göra rätt för oss och att vi ska liksom göra något bra med våra liv. Så jag har ju varit driven i skolan också. Skolan har varit viktig såklart. Jag är inte den som har haft toppbetyg i allt. Men jag har haft bra betyg liksom alltid. Och sett till och, alltså, om det har varit någon svårighet någon gång att jag inte har förstått någonting. Eller vad det nu kan ha varit. Att jag liksom har tagit mig fram till lösningen. Jag tror att det är det som har varit också en stor hjälp för mig nu med mitt företagande. Där allting är helt... helt oklart, det finns absolut ingen väg utan du sätter ju vägen helt själv och det är verkligen upp till dig hur dagen kommer se ut och vad du sätter för mål och vad du uppnår och på vilket sätt. Så att det har nog varit en jättefördel för mig som jag har haft med mig då sen barnsben liksom, att om jag inte fattar någonting, om jag inte löser någonting så se till att fråga rätt person då, fråga en lärare eller fråga en släkting eller läs en bok eller vad det nu kan vara. Ta det framåt själv. Just också för det här med att jag inte alltid kunnat förlita mig på att någon annan hjälper mig, om man säger.
Ja, men det låter ju vettigt att man hela tiden tar tag i det själv, har ett mindset. Det är det handlar om, mindsetet. Mm. Mindsetet tycker jag i alla fall är väldigt svårt ibland att jobba med.
Mm.
För att man har ju sina tankar på sitt jobb, privatliv. Men först och främst ska man ju ta hand om sig själv.
Mm.
Och sin hjärna egentligen, för det är den största tillgången vi har.
Mm.
Hur jobbar du med de bitarna, med liksom positiv energi? För du har ju den här auran, bara man tittar på dig och pratar med dig, så är det liksom
känner
positivitet. Och det är någonting du aktivt jobbar med, tror jag.
Absolut, 100%. Alltså det där är, och det är en så otroligt viktig fråga och en fråga som jag tycker borde få ännu mer ljus, för att det är grunden till allt. Grunden till alla framgångar eller motgångar, eller ja, motgångar kan ju komma oavsett, men hur du hanterar motgångar. Men också, ja, det läggs inte lika mycket fokus på det, utan man pratar kanske mer om effekten av, men det här resultatet har den här personen åstadkommit och det har varit så och så. Men hur har den tacklat allt här? Hur har den motiverat sig själv och hur har den liksom orkat alla dessa år eller månader när det har varit ingen som har recognized them, alltså för det de har gjort. Så att jag har jobbat väldigt aktivt med det. Jag tror att jag tror för mig började det nog i gymnasiet. Vi hade så här, individuella val hette det, och då fick man välja en kurs som hette mental träning.
Okay.
Och alla pratade om att det här är sån himla bra kurs och man får sova på lektionerna. Så alla var jättenyfikna på den. Och jag kom in. Och det tror jag var starten för mig i att förstå mindset, förstå sina tankar och hur man tar hand om sig själv på ett annat sätt. Och inte bara kanske kost, sömn och träning som alla vet och pratar om. Utan då var det mycket mer tankarna. Och det var, ja, det födde väldigt mycket, stort intresse för mig om just det. Alltså, för jag tyckte det var så häftigt att jag själv kan påverka dels mina tankar och dels alltså, hur mitt liv kommer se ut. Bara genom att tänka rätt, göra rätt övningar, prata på ett visst sätt med mig själv och hela tiden arbeta med det här. För det är verkligen inte en quick fix, utan det är någonting du måste göra lite varje dag.
Jag brukar säga att det räcker med 5-10 minuter per dag och bara liksom meditera, kontrollera dina tankar. Det är exakt som om du tittar på tv.
Mm.
Har du en dålig tanke, du ska bara byta kanal och stänga bort den. Har du några tips till liksom, de som vill hitta balansen och svårt liksom, att komma in i det här med meditation eller vad det nu kan vara?
Ja, alltså det finns ju massor av tips såklart. Men det är så viktigt att hitta det som funkar för dig själv. Och jag tror att så här, börja med att ha ett lågt tröskel. Alltså inte så här, jag ska från att inte ha mediterat eller inte jobbat alls med mig själv på det sättet, så ska jag göra det en halvtimme eller en timme om dagen. Det är jättesvårt. Men det är som du säger, alltså börja med typ 5 minuter varje dag och fokusera på antingen din andning eller fokusera på att skriva ner vad du är tacksam för till exempel. För alla har ju saker man är tacksam för. Men om man inte regelbundet påminner sig själv om det, så är det så lätt att ta det för givet. Och när man hamnar i den cykeln att man inte ser allt positivt som du faktiskt har, så är det så jäkla lätt att, ja men, för hjärnan är ju utformad så att den ska se fara och hot mycket, mycket mer än vad den ska se allt härligt och positivt. Så att jobbar du inte aktivt med det, så går den som autopilot på det negativa. Och då fastnar du där. Så att man måste verkligen motarbeta den här starka kraften som evolutionen har utvecklat för att få vår överlevnad. Men i och med att man lever i en värld där det inte är liksom tigrar på savannen som kan äta upp oss, så måste vi jobba väldigt medvetet för att ja, men inte som sagt fastna i det negativa.
Precis, det är ju den ena sidan av hjärnhalvan, den lata sidan, som vi bara kör autopilot. Ja, men det var med där, väldigt viktigt att jobba med mindsetet oavsett var du är i livet och vad du vill åstadkomma. Brukar du skriva ner dina mål också?
Ja, alltså det har varit lite varierande för mig. Tänker du i livet eller för Welly Bites?
Ja, men både och. Ja. Med livet, om vi tar det.
Med livet. Ja, alltså jag lärde ju mig då, jag vet inte om det var i den här kursen som jag nämnde på gymnasiet eller om det var senare i alla böcker och annat som jag har förkovrat mig, så var det just det med visualisering som var väldigt intressant för mig. Att man ska visualisera vad man vill ha och att man ska tänka helt utan gränser. Alltså inte så här, nej men jag vill ha en, vad kan det nu vara, så att man vill ha ett visst typ av jobb. Nej, men jag kan inte det för att jag har inte den utbildningen till exempel. Jag har inte den för. Så det ska jag inte visualisera. Alltså att man tar bort alla de begränsningarna och tänker, alltså om allt vore möjligt, vad skulle jag vilja ha? Så att, för då sätter du också ganska höga mål. Och det gör att även om du inte når exakt det, så har du nått jäkligt mycket längre än om du hade tänkt med de här praktiska begränsningarna som vi är så vana att tänka. För vi lever i en sån praktisk värld liksom. Man ska ha utbildning, man ska ha ett visst betyg, man ska ha klarat det här och det här och det här för att komma hit. Men om man tar bort allt det där, så kan man ändå, det finns alltid vägar att nå ställen eller mål som man inte trodde var möjligt, om man bara har bestämt sig för det. Och det låter så klyschigt, för det är inte bara att du ska bestämma det och sen så kommer det, men det gör att du struntar i alla hinder som kommer på något vis och tänker, ja ja, men jag ska ju ändå förbi det här, jag måste bara hitta hur. Och det tycker jag är så sjukt intressant, för det har hjälpt mig så mycket. Så det har gjort mycket för mig, att våga sätta höga mål. Så det är inte alla som har nått såklart, men det har ändå, alltså när man ser att det börjar komma, så blir det som, livet blir så magiskt på något sätt. För det är som att, va? Alltså kan jag själv liksom bestämma vad som ska komma in i mitt liv? Det är ganska häftigt. Men det kan också låta lite så här, inte så seriöst, men jag tror att om man verkligen praktiserar det varje dag, så ser man ju för sig själv att det verkligen blir bra. Det är verkligen så här, att det du sätter tankarna på, det blir din verklighet.
Exakt. Och också kunna kontrollera dina tankar och liksom vara här i nuet. För att det är det också som är viktigt när man liksom vill ta kontroll över sin hjärna och sina tankar. Att okej, men nu sitter vi här och spelar in den här podden och försöka tänka på det och inte tänka på okej, men jag möter om en timme med den här personen och sen ska jag träna och sen ska jag göra det. För då blir man tankesprid hela tiden. Hur länge har du jobbat liksom med den delen, att verkligen fokusera på där du är här och nu?
Ja, alltså det går ju upp och ner såklart. Jag är ju verkligen inte är perfekt på det sättet, utan jag har ju verkligen dippar också såklart, och perioder där man tänker att det känns tungt och det är tufft och liksom det är inte, livet flowar inte på samma sätt som det kanske har gjort en tidigare period. Och det är väl också del av processen, att det går upp och ner, och man ska vara okej med att fan, nu är det en jäkligt jobbig period, men det är bara del av vägen. Det betyder bara att om ett tag så kommer det gå upp igen liksom.
Och vad gör du då när du har liksom en dipp? Tränar du mer, mediterar du mer, umgås du med vänner, vad liksom är din?
Ja, alltså för mig brukar det alltid ta en liten period innan jag inser att jag faktiskt är i en dipp. För det är ju så lätt, för att det är så lätt att glömma bort, alltså att förlora helikopterperspektivet på sig själv och sitt liv. Att det man tänker man, det är så här det är liksom. Vad då är? Alltså egentligen det som är ju det du formar. Så att, men det tar alltid, trots att jag har jobbat mycket med det här, så tar det alltid ett tag för mig att inse att shit, men jag är nog i en dipp nu. Jag måste ta mig ur det här. Och då, först när jag blir medveten om det, Det är först då jag inser, okej, men jag har några strategier. Till exempel, ja, men umgås med människor som jag verkligen tycker om och som jag känner att jag får ut mycket glädje, kärlek, kan slappna av. Alltså den typen, det försöker jag prioritera. Absolut träningen. Dans i mitt fall, dansar jag en del. Och det är ett sätt för mig att både röra på mig men också liksom få vara kreativ. För det kreativa är ett väldigt bra sätt, för mig i alla fall, att släppa det här fyrkantiga som jobb många gånger kan vara. Det är på ett visst sätt, det är processer, det är struktur. Men har man något kreativt så kan man liksom flowa lite. Och sen så hämtar man energi för jobbet också. Vad gör jag mer? Jag försöker väl... Just poddar har för mig varit väldigt givande. Lyssna på inspirationspoddar. Jag sätter det som ett måste att göra det. För det ger mig alltid så jäkla mycket inspiration och energi och motivation. Så det gör jag. Och det är så lätt, det kan man göra om man är på väg någonstans, om man är hemma, träna, vad det nu är. Lyssna på inspirationspoddar har varit jättebra för mig. Läsa någon bok eller då skriva. Dels skriva tacksamhet. Jag har också märkt att ibland när jag tappar det och man känner så här, men jag har en stressig period, jag hinner inte göra det varje morgon. Och när jag har hoppat det ett tag så inser jag, det är så lätt att glömma också, så här, men varför ska jag göra det? Jag orkar inte nu eller jag kan inte prioritera det. Men sen inser man, shit, jag har ju faktiskt inte gjort det ett tag och jag är i en dipp. Kan det ha ett samband? Och sen börjar man med det och sakta men säkert kommer man ut ur det. Så det är väl att hitta sina verktyg och sen påminna sig själv om dem. Och så skriv upp dem tydligt så att du har dem någonstans. Så att det är alltid lätt att ta dig själv tillbaka på banan när du känner att jag har tappat balansen lite.
Ja, men det är bra tips. Du var lite innan på när du var yngre så var det mycket nyfiken, fråga lärare, vänner. Mm. Hade du någon mentor i livet? Och har du någon mentor idag?
Alltså när jag var liten så hade jag ingen kanske mentor på det sättet. Men däremot så när jag gick upp i tonåren sen så hade jag en fritidsledare som var väldigt, väldigt betydelsefull för mig. För att i tonåren är också en period där man är så vilsen och man känner så här, jag vet inte om jag passar in eller jag känner inte att jag är likadan som de andra. Alltså det är alltid mycket så här självtvivel tror jag. Och då var hon väldigt, väldigt stöttande. Hon såg alltid mig och hon liksom fick in mig i sammanhang som jag kände att jag kunde växa i. Och hon trodde mycket på mig. Jag fick liksom hålla lite små kurser och jag fick vara ungdomsledare. Och liksom sådana saker som där jag kände så här, men fan jag kan ändå. Det går bra och någon vuxen tror jäkligt mycket på mig. Så det var väldigt viktigt tror jag. Och sen efter det, om man pratar om företagande då, så har jag också haft mentorer och det har också varit väldigt viktigt, framförallt i starten när jag har varit väldigt, ja men så här, man vet, man har inte gjort det innan och man är lite osäker på hur går det till egentligen, hur ska man hantera det här och nu är det ju jobbigt, hur hanterar jag, liksom, hur kommer jag förbi det här? Då har det varit väldigt värdefullt och absolut någonting som jag rekommenderar. Men det är så viktigt att det är rätt mentor också, för att du ska inte bara ta en person som du känner, ja men den här personen har gjort mer än mig eller kommit längre än vad jag har på sin resa. Det betyder att den personen kommer kunna hjälpa mig. Nej, ni måste ha rätt kemi och rätt mindset för att det ska vara en person där du känner att du verkligen vågar öppna dig om egentligen hela alla aspekter i livet. Alltså dina tvivel, dina självsäkerheter och allt. Jag tror att det är då du får ett bra utbyte.
Ja, tilliten är viktig. Mm. Sen ska man inte heller vara rädd för att våga nå ut till någon som man vill ha som mentor.
Exakt.
Oavsett vilken position man har. Men det man får med sig är att de har oftast ett tajt tidsschema. För många, till exempel kommer en ung person till dig och säger Sara, jag gillar dig, jag gillar din resa. Kan jag liksom skapa en relation med dig.
Mm.
Du kanske kommer kunna känna igen dig i den personen när du var yngre. Mm. Och säga okej, men den här personen vill jag vägleda.
Exakt.
Är du mentor för någon idag?
Alltså inte på det sättet, men jag får ju många som hör av sig. Och då tar jag mig alltid tiden och liksom försöker prata mycket med dem. Eller i den mån jag kan. Som du säger, det är ett tajt tidsschema tyvärr. Men jag försöker alltid prioritera det i alla fall. För att jag inser att det är jäkligt viktigt. Och bara att någon person som de kanske ser upp till tror på dem, tror jag betyder mycket. För att det betyder som sagt väldigt mycket för mig. Så att man är ju jättevälkommen att höra av sig. Sen just det här med att vara en mentor och träffas varje vecka, det kanske inte är någonting som jag kan just nu, men det är absolut någonting som jag skulle vilja göra framöver. För att det är så värdefullt, både för adepten då, men också såklart för mentorn, för att man känner att man kan bidra med värde. Och på ett sätt ser jag det som en cirkel liksom, att det jag har fått ger jag tillbaka.
Exakt.
Det är också mycket därför jag försöker göra olika typer av, ja men om jag talar på olika events eller går till gymnasieskolor och inspirerar eller om det, ja.
Man med den här podden.
Ja, exakt. Ja, men förhoppningsvis.
Men vad skulle du säga, hur ser en typisk dag ut för dig? Liksom, vilka rutiner har du?
Jag har ju utformat en morgonrutin som jag tycker är väldigt bra. Alltså för mig, passar mig, passar kanske inte alla. Men jag prioriterar det väldigt mycket. Alltså på morgonen ha liksom en börja dagen med yoga direkt. Alltså det spelar ingen roll om jag är på semester eller om det är helg eller om det är jättetajt arbetsdag. Jag måste få in den. Och det är inte mycket, alltså det, det behöver inte kännas som att det är världens, utan det kan vara allt från 10 minuter. Oftast är det 10 minuter faktiskt, inte mer än det, för att det är inte, jag hinner inte så mycket mer. Men ibland kan det vara upp till 20, om jag känner att jag verkligen behöver det eller om jag har lite mer tid den morgonen. Men så då börjar jag med det, och sen så skriver jag faktiskt tacksamhetslista.
Varje morgon?
Varje morgon.
Ja.
Och det tar inte lång tid. Alltså om man skriver 3 grejer, det kan vara allt från shit, jag vaknar med en god känsla, eller vissa dagar när man verkligen inte gör det och känner att livet är skit, så kan man tänka typ att ja, men jag är tacksam för att jag har en säng att sova i och att jag faktiskt har mat i kylen och att ja, alltså sådana enkla saker som alla kan, alltså alla kan hitta 3 grejer varje dag, och helst 3 nya grejer varje dag. Eller jag är tacksam för personerna i mitt liv, för min familj, för mina vänner.
Exakt, för det är ofta de sakerna som vi tar för givet.
Ja.
Medan miljontals andra människor inte ens har
mat
på bordet.
Exakt. Ja, men verkligen.
Vad skulle du säga är din största drivkraft i livet då?
Min största drivkraft i livet är nog att känna att jag gör skillnad för andra. Och i och med att jag själv har varit en ung tjej, som alla kvinnor någon gång har varit. Nej, men som har varit lite osäker och inte riktigt vetat vart jag ska i livet och vad jag ska göra och vad mitt syfte är på något vis. Hjälpa, inspirera dem brinner jag lite extra för. Så att, för jag tror att det kan göra en enorm skillnad om man inspirerar personer och får dem att tro på sig själva och göra sitt bästa i sitt område, vad det nu än är.
Fantastiskt, ja. Om du skulle beskriva det med 3 ord. Eller så.
Det är alltid så, de frågorna. Det är som på intervju, dina 3 bästa, 3 sämsta. Nej, men jag skulle väl säga att alltså, drivkraften är ju en stark egenskap hos mig, att jag är driven. Men också att jag är väldigt nyfiken och tar mig fram och tar reda på saker och testa saker. Jag skulle väl säga att jag är livsglad också, för det mesta. Sen är det klart att jag har haft mycket dippar också, som vi också pratat om i andra sammanhang, också för att lyfta att det verkligen inte alltid är solsken. Det är det verkligen inte.
Var hittar du motivationen och inspirationen liksom när det är som tuffast?
Men jag behöver prata med någon som jag känner förstår mig. Mm. Det är det första jag gör. Och sen så liksom måste jag peppa mig själv. Och det är typ poddar, inspirationspoddar. Jag lyssnar på bra musik där jag känner att jag verkligen connectar med och får god energi. Jag tvingar mig ut, alltså även om man är trött eller så här, nej, men jag måste ut och få lite solljus. Alltså det är svårt den här årstiden, men tvinga mig ut i rörelse, för att jag vet att rörelse ger en god känsla. Ja, så jag typ tvingar mig att göra sånt som jag vet är bra, men som jag verkligen inte orkar alltid. Och det är inte alltid jag alltså, gör det heller. Ibland blir det bara att kolla på tv typ.
Ja,
men jag tror att det är också bra ibland att kunna ha sådana dagar.
Brukar du stänga av alltså, din telefon så du inte är tillgänglig? För ibland är det den man vill vara tillgänglig hela tiden.
Mm.
Och utan att tänka på det så kanske man är tillgänglig 16 timmar om dagen. Vad svarar alla meddelandena som skriver?
Ja, alltså jag har blivit mycket bättre på det. Men det är också för att jag är i ett stadie i företaget där jag kan. Jag har råd, om man säger, att inte vara tillgänglig hela tiden. För jag vet att det löser sig. Jag har ett team nu som också brinner för Wellibyes liksom, och som ser till att som kan ta vissa frågor. Men jag, till exempel notis, sociala medier har jag stängt av ganska lång tid sen. Det hjälpte mig mycket, kände jag. Men också att jag känner att när man typ så här slöskrollar ibland, att jag känner, fan, det har inte gett mig någonting. Men framförallt känner jag att en energi som inte är så härlig. Så här, lyssna på bra böcker.
Där gäller det. Ta kontroll igen över dina tankar, som sen tar kontroll över din kropp och bara stänga av och hitta någonting annat.
Ja.
Men du var inne lite här på Welly Bites. Mm. Om vi tittar på, börjar med, hur kom du på idén att skapa ditt egna godis? Om vi börjar där.
Ja, alltså det var mycket från, jag tror du nämnde lite kort förut också. Jag har alltid haft ett intresse för hälsa och vad man kan göra egentligen för att boosta sig själv. Om det är liksom kroppsligen eller mentalt. Och, men just det här med maten tyckte jag var väldigt intressant för att jag är ju också utbildad kost- och friskvårdsrådgivare och även apotekare. Så jag har pluggat väldigt mycket inom det här fältet. Och förstår verkligen, alltså det finns så starka det är ju, det du äter, det är vad du blir. Det är verkligen så. Det är det som dina celler matas med och som sen bygger upp din kropp med. Så att det är så jäkla viktigt vad du stoppar i dig. Så jag hade liksom det intresset samtidigt som jag alltid tyckt om bakning och att äta gott. Jag kollar ner för att jag har mina små bebisar här. Kollar alltid på dem när jag tänker Welly Bites. Nej men, så att det har varit ett stort intresse för mig. Och när jag då, i takt med att jag pluggade mer och mer i mina utbildningar då och fick ett större, ännu större intresse för det, så förstod jag också att det verkligen saknas en produkt på marknaden som är både söt och god och det här liksom som man unnar sig, men också nyttig och hälsosam och som faktiskt inte innehåller massa onödiga ingredienser. Och det födde en liten, vad ska man säga, alltså en blandning av frustration men också pirr om man säger. Alltså jag blev så här väldigt glad i tanken också att men shit, betyder det här att jag kanske kan ta fram någonting? Jag kan ju testa i alla fall, alltså vad är det värsta som kan hända? Nej men jag kokar lite recept hemma och det blir ingenting av det. Ja men skitsamma, då går jag vidare. Men i och med att alltså jag tyckte det var så intressant. Jag läste på väldigt mycket om det och jag gick på mycket, om det kunde varit workshops eller föreläsningar, allt som jag hittade. Det finns ju väldigt mycket gratis events runt om man bara kommer in i den svängen och googlar eller går in på Facebook. Så finns det ju väldigt mycket bra events och saker att gå på för att bilda sig själv. Och jag gjorde det under en period och intresset blev ju bara större och större för det här. I takt med att jag också stod och kokade massa olika recept. Jag testade massa olika råvaror och ingredienser som jag kände såhär, det här är bra, men kan det bli gott och kan det få en bra konsistens och kan det liksom kännas som godis. Så det var väldigt, väldigt lång tid där. Men sen så, till slut så följde det på plats. Och då hade jag också skaffat mig ett bra nätverk och alltså av andra företagare. Jag hade skaffat en mentor, på tal om mentor, som jag hade jobbat väldigt mycket med godis. Och kunde guida mig mycket inom det. Ja, alltså steg för steg så tog jag det liksom framåt. Långsamt, långsamt. Så det blev bara en självklarhet då att känna att nej, men jag måste ju göra det här till ett företag. För att i början var det kanske mer en idé, ett projekt, en hobby. Men sen insåg jag att jag ville lägga mer tid på det här. Och det gick inte, då jobbade jag på labb. Så att jag var ju tvungen att göra det på dagarna såklart. Och insåg att jag ville jobba mindre och göra mer av detta. Så det ledde mig efter många tankar och diskussioner till att säga upp mig och då köra heltid på detta. För att det här ska, om det här nu ska bli ett företag så måste jag våga satsa. Så då gjorde jag det, sa upp mig, sökte in till en inkubator för att jag kände att jag behövde ha just ett bra sammanhang och en liksom kontorsplats någonstans att gå för att jag ska känna seriöst också. Steget därefter blev att jag behövde kapital. Nu spolar jag fram väldigt, väldigt fort. Men sen insåg jag att jag behöver kapital för att starta ett företag. Så behövde jag sälja min lägenhet, eller jag behövde pengar, och då såg jag så här, okej, vart kan jag få de pengarna ifrån då? Jag har inte massa liksom stort kapital på sparkontot. Så då sålde jag lägenheten och så använde jag det direkt in i bolaget, starta bolaget, startade, investerade i min första provbatch hos fabriken, betalade alla de här certifieringskostnaderna och så vidare som man behöver göra.
Ja, om vi bara stannar där. För det var det som fascinerade mig mest när jag hörde det första gången på ett event som du pratade. Att du tog risken och steget att sälja din lägenhet, liksom ditt hem, din trygga punkt, för att satsa allt på en vision och dröm som egentligen bara du ser och känner i ditt hjärta. Var det liksom när du tog upp detta med dina nära och kära, var det många som sa, men Sara, gör inte det, varför ska du riskera det, du har byggt upp liksom, du har allting nu på plats, jobb, hem, tryggt liv liksom. Var det många liksom som försökte, inte liksom sätta stopp för det, men förstår du vad jag menar, ändå så lite fröjda.
Rädslan liksom.
Ja, precis.
Mm. Ja, alltså, jag visste någonstans att det var lite crazy att göra sånt här. Så att jag valde faktiskt ganska strategiskt att inte berätta för folk.
Ja.
för jag kände att jag vill inte få in den här negativa rädslan och du vet det här som jag vet såklart. Och det är ju välmenat, alltså det är inte det.
Exakt.
Jag fattar det. Men och så här, men du har pluggat först 2 år och sen 5 år. Du har äntligen ett fast jobb. Liksom ska du inte... Alltså nästa steg i livet brukar vara något annat än att riska allting. Men jag kände bara så här att jag måste testa för mig själv. Jag måste kunna svara upp för mig själv om jag om 5 eller 10 år vaknar upp och känner fan, jag borde ha testat. Det är ju någon annan som har gjort exakt min idé eller vision. Tänk om det hade varit jag. Och kommer jag kunna se mig själv i spegeln då? Jag tror inte det. Jag måste testa. För då kan jag åtminstone sova med gott samvete och tänka så här, åh ja, det blev ingenting. Jag försökte i alla fall. Jag gjorde allt jag kunde. Men det gick inte, så det var inte menat för mig.
Exakt, annars har du haft en ånger som du har ältat på hela ditt liv.
Ja,
egentligen.
Och det kändes för mig som en större risk än att ta den här risken, de här praktiska riskerna med jobb och hem.
Mm. Men visst var det så att du har egentligen startat och utvecklat det sedan 2016. Och då hade du jobbat heltid och gjorde detta på kvällar, helger.
Exakt.
Offra liksom din fritid för det.
Exakt.
Och det måste man göra ju.
Ja.
Sen så blev uppköpt ganska fort egentligen, om man tittar på cykeln för bolaget.
Mm.
Och då egentligen ökar tillväxten och lönsamheten år för år.
Mm.
Hur kändes det liksom att så snabbt bli uppköpt av ett noterat investeringsbolag?
Ja, alltså det var verkligen inte någonting som jag hade i min plan överhuvudtaget. För att min plan med det här har aldrig varit så här, jag ska starta företag för att jag ska tjäna massa pengar. Alltså jag ska en exit och sen ska jag leva loppan. Det är inte det. Utan för mig var det, jag vill hjälpa Sverige och i förlängningen även världen att på ett enklare sätt leva hälsosamt. Det vill säga att det ska vara lättare att ta ett hälsosamt beslut i butiken. Och även lättare att som föräldrar kunna ge någonting bra till sina barn som de ändå är nöjda med och tycker att det är roligt och bra. Så att för mig var det som var visionen. Men sen så råkade det här komma vid sidan av. Så det var absolut ingenting som jag hade planerat. Jag tackade också nej först. För jag kände så här, nej men vadå, det här är inte något som jag känner att jag är intresserad av. Och absolut inte just nu. För att även om, visst jag hade jobbat med det några år. Jag var redan marknadsledare. Jag fanns i hela Sverige. Jag hade till och med export redan då. Fanns i alla kanaler i Sverige. Så att det gick ju bra. Men jag kände ändå att det här är bara början. Alltså jag har inte nått mitt mål än. Jag är inte klar än, absolut inte. Och jag är fortfarande verkligen långt ifrån klar. Jag fick liksom... Det var också en väldigt, väldigt speciell tid i mitt liv då. Och väldigt intensiv period. För att jag hade också redan tagit in delägare tidigare. Just för att jag kände att jag har, även om jag jobbar typ hela min vakna tid, inklusive liksom helger, så hinner jag inte göra detta själv. Så jag måste ha någon som ror båten med mig. Och då tog jag in delägare ett tag innan, men insåg ganska snabbt att det inte riktigt, vi synkade liksom inte. Så jag köpte ut dem. Och precis därefter så blev jag kontaktad av Draknästet, så att jag skulle kunna vara med och pitcha, fick jag möjlighet. Och då gjorde jag det. Så att jag hade, och det gick ju väldigt bra i programmet. För de som har sett det så vet de att det var 4 drakar av 5 som ville investera. Och skulle investera. Så jag hade dem på bordet. Och sen så kom då det här bolaget som ville köpa upp hela. Och sen så hade några andra investerare också som hade hört om min resa. Och ja, så jag hade liksom flera dialoger. Så att för mig var det så här. Vilken av de här 3 alternativen. Eller 4 egentligen. 4, 4:e skulle ju varit att köra på själv. Vilket av de här kommer göra att jag når min vision snabbast? Alltså att jag kan hjälpa flest människor på kortast tid att leva hälsosammare. För vi har sådana otroliga problem med diabetes typ 2 och även fetma och övervikt. I Sverige jättemycket, men även jättemycket i andra länder. Så att för mig var det så här, jag måste hoppa ur min... Alltså man har ju ett ego såklart. Och hoppa ur den och tänka, men vad skulle jag helst vilja? Tänk istället, vad skulle Welly Bites må bäst av? Vad skulle Welly Bites tjäna sitt syfte på bästa sätt? Och det landade för mig i att det var att gå med i en koncern som då också jobba med samma värderingar med hållbarhet och hälsa, globalisering. Så att det var det som fick liksom guida mig. Men det var inte ett lätt beslut. Alltså det var väldigt svårt, och jag har ju inte varit i den situationen innan heller. Och jag hade också erfarenhet från tidigare delägare där jag kände att det inte alls gick bra. Så att jag visste också att det kan verkligen gå åt fel håll. Men så det var mycket det som
fick. Och det är en stor förändring som du säger, såklart, för nya delägare. Sätter större krav på en och större press också ju. Men hur involverad är du i Willy Bites i den dagliga verksamheten? Du är ju vd. Och hur ser det liksom ut?
Nej, men alltså lika mycket om inte mer involverad nu. För att det är, vi driver, alltså alla dotterbolag driver bolagen som självständiga dotterbolag. Så att det är ganska mycket same skulle jag säga. Det är ingen större skillnad, och det var mycket det som jag kände att jag ville åt också. En modell där jag fortfarande får driva Willy Bites som min baby, annars hade jag aldrig sålt. Och det får jag göra, så att det är jag och mitt lilla team som sitter här på kontoret, och vi driver företaget precis som att det vore utanför egentligen. Alltså det är vi som är Willy Bites helt enkelt.
Ja. Och hur många sorter har ni? Vi ser alldeles bakom dig.
Exakt. Vi har 8 sorter nu.
8.
Så det är 6 gelé och 2 choklad. Jag lanserade choklad förra året.
Ja.
Men jag har, nu vet inte jag när den här podden släpps exakt, men det kommer komma några väldigt häftiga nyheter väldigt snart.
Okay.
Kan jag säga. Så vi kommer expandera ganska mycket. Alltså portföljen kommer expandera ganska mycket på en och samma gång.
Grymt. Ser vi fram emot. Men har du kvar den sorten som din systerdotter?
Ja. Det är den här. Så min systerdotter var ju med och smakade alla recepten som jag höll på att labba med hemma i köket. Och den första som hon godkände var hallonen. I hallon saltlakris. Och det fick någonstans sätta grunden för alla andra recept som jag sen byggt vidare på med olika smaker och vitaminer eller mineraler och färger. Och ja, funkar fast även i storskaligt då, så att det kan bli. Så att jag har egentligen gjort förberedelserna hemma. Men sen har den första påsen ute i butik har ju varit tillverkad i fabriken. Och det var viktigt för mig att tänka storskaligt från början också. Också därför jag valde ett engelskt namn, jag valde .com-domän. För att jag tänkte direkt så här att det här är något, om det här ska lyckas så måste det vara stort och brett och globalt. För att vi har problem med diabetes typ 2 och övervikt i hela världen. Så det här är inte något isolerat som bara ska vara i Sverige. Utan det ska ut. Och vi är på den resan nu. Det är helt sjukt. Men vi finns i över 10 länder nu.
Ja, det går snabbt.
Vilka länder ni finns i? Det är så sjukt. Vi finns i hela Norden nu.
Ja.
Och vi finns även i Mellanöstern i några länder. Vi finns i flera europeiska länder. Allt från Tyskland till Albanien till även Kina finns vi nu. Lite smått. Det är ett litet test som vi gör. Så det är fortfarande liten skala. Men fortfarande väldigt häftigt att se kinesiska konsumenter prata om Willy Bites på sina sociala kanaler och liksom se materialet. Typ, sån här material har ju vi tagit fram på svenska och engelska. Och sen att se det på ett språk som du inte ens fattar. Alltså det är ganska surrealistiskt. Så här att shit, det är större än mig själv nu. Ja. Liksom.
Men på tal om sociala media, det är ju en väldigt viktig kanal idag att synas i. Och ni syns mycket också, olika samarbeten med olika influencers och så. Hur mycket satsar ni just på att synas i sociala media?
Alltså vi kör allting organiskt fortfarande. Så att det är inte så mycket, vad ska man säga. Vi satsar mycket på att det ska kännas äkta, för att det är äkta. Det är liksom inte ett stort företag som tagit fram ett snyggt brand som ska funka och gå hem hos folk. Eller som ska, där man satsar x antal miljoner i marknadsföring för att sen få tillbaka efter visst antal. Utan det här är, vi vill att alla som pratar om Willy Bites vill vi verkligen ska göra det från hjärtat. För att de tycker om det. Så att de som vill lägger upp, de som inte vill gör inte det. Men det som vi är väldigt glada över, att det är så otroligt många som du säger som faktiskt lägger upp. För att de kan stå bakom produkten. Och det är någonstans det handlar om för mig. Att jag, alltså kvaliteten har alltid varit jätteviktig. Jag gör återigen inte det här bara för att bygga ett stort företag och tjäna massa pengar. Utan det här är för att bidra, alltså vara en god kraft på något sätt i samhället. Och visa andra att, men jag behöver inte tumma på hälsan bara för att jag är sötsugen nu eller mina barn. Så att det är mycket så vi har byggt upp det.
Kvitto på om ni gör någonting bra. Ja.
Mm.
Vad säger du Willy Bite om 5 år?
Om 5 år. Då är ju vi givetvis större, ännu större. Har en bredare produktportfölj och finns i fler länder givetvis. Men jag ser liksom parallellt med det, som är liksom den uppenbara utvecklingen, så ser jag också att vi fortsätter jobba för en god hälsa i samhället. Alltså att påminna konsumenter om kraften i små, små enkla val som kan ge stora stor effekt på sin hälsa på sikt. Att vi jobbar för att vara en god kraft i samhället för att hjälpa folk att leva hälsosammare.
Mm. Och vilken är din favoritsort?
Alltså jag får ju ofta den frågan. Men jag kan på heder och samvete säga att alla är mina favoriter. För jag har ju valt ut dem så himla noga. Mm. Och valt bort jättemånga andra. Så att det här har blivit favoritsorterna som jag har valt ut. Men det är såklart alltid roligt när det kommer en nyhet. Eller när det kommer, när jag tar fram en nyhet. Mm. Så just nu så har vi väldigt mycket av nyheterna på kontoret. Som vi äter lite hela tiden inför lanseringen. Så det är alltid kul med nya smaker såklart.
Ja. Så alla egentligen?
Ja.
Men vi kör på sista dotterns, för det var hon.
Ja, Hallonakis. Den är ju faktiskt också marknadsledare, så att det är många som tycker om den.
Ja. Men alltså, du har ju gått hela långa vägen, blivit uppköpt. Du hade kunnat checka ut någon du vill, men du fortsätter för att du har ett större syfte än pengar. Men även här, om du sammanfattar hela din resa från att du stod liksom där i köket, gick i tanken att sälja din lägenhet och allting, till där ni är idag, med tre ord.
Oj, med tre ord. Det blir svårt. Jag skulle säga att den har varit en berg- och dalbana. 100%. Och alltså där det har varit väldigt höga toppar men också extrema dalar. Den har varit utmanande. Både på ett personligt vis men också jobbmässigt utmanande. Och magisk skulle jag nog säga faktiskt. Ja. Det har varit mycket som har känts liksom magiskt som har hänt faktiskt.
Mm. Vad bra, tre ord. Bergdalbana, utmanande och magiskt.
Ja, den är viktig. Faktiskt. Ja.
Men om vi tittar lite här. Finns det något speciellt ögonblick i ditt liv som har format dig till den personen du är idag? Liksom någon händelse som, vad kan man här förändra liksom mitt mindset eller liknande? Finns något sånt?
Ja, men det kan nog vara faktiskt. Jag nämnde att jag är född här, men är kurdisvensk då. Så att vi åkte faktiskt och flyttade till Kurdistan ett år när jag gick i sjuan. Och sen kom tillbaka. Och det, om man ska säga ögonblicket eller den perioden, var väldigt... den har format mig en del faktiskt. Dels i form av att jag när jag var där förstod mer av min kultur och vart jag kommer ifrån. Vilket också bidrog till mycket aha-känslor. Aha, det är därför... si och så, varför man ibland har känt sig annorlunda bland sina svenska kompisar till exempel, eller vad det nu kan vara. Att man får mycket större förståelse för sig själv, men också en jättemycket större uppskattning för Sverige och möjligheterna här. Och vad man faktiskt kan, alltså det här självförverkligandet är så stort här. Och det är någonting som inte är lika stort där, av olika anledningar. Så att ta tillvara på mina möjligheter, men också ta med mig mina rötter på något sätt och också... den här stora gemenskapen och kärleken som människor visar sinsemellan där nere. Att försöka ha med mig det i hjärtat även här. Även när man, ja, men bor själv och man går i det här ganska mycket hamsterhjul ju, när man jobbar. Och man jobbar väldigt mycket som egenföretagare. Så att ändå liksom ha den här värmen på något sätt i hjärtat. Att jag är connectad även om jag inte träffar så mycket folk just nu. Och bara nedgräven i mitt jobb. Ja, men så det tror jag kommer därifrån faktiskt. Och det har nog format mig en del.
Mm. Och har du något råd till någon som liksom kämpar för att hitta sin passion i livet?
Jag tror att det handlar jättemycket om att se. Men vad brinner du för? Alltså, vad tycker du är kul? När känner du att du har flow? När känner du att du har roligt? Om du struntar i alla måsten och vad du borde tycka är kul och vad som kan ge resultat. Vad gillar du helt enkelt? Gör det mer och sen kommer det komma automatiskt av sig självt. Men sen också ha en bra krets av människor som är peppande och stöttande. Och som du kan lyfta saker med och liksom bolla dina osäkerheter med. För det är A och O. Har du inte bra människor runt om dig så är det mycket svårare. Att hitta sin passion och driv och också orka fortsätta jobba för den. För att det är verkligen en utmaning att fortsätta jobba för det.
Ja, på tal om osäker, tvivel och självförtroende utmaningar.
Mm.
Det kommer ju alltid. För vissa mycket mer, för andra mindre. Men när de väl uppstår där, hur hanterar du det på bästa sätt?
Ja, men ett ganska enkelt sätt är faktiskt att gå tillbaka till min tacksamhetsdagbok, eller om man ska kalla det, jag skriver tre grejer om dagen och bara gå tillbaka och läsa. Det liksom fyller mig själv alltså får mig att inse att men det är faktiskt ganska bra ändå och jag är bra och det finns människor som absolut tycker det jag gör är bra eller tycker att jag är en bra människa bara, om man bortser från prestationer också, bara liksom tycker om mig. Sakta men säkert så hittar man tillbaka till sitt självförtroende, tror jag.
Men jag tänker när du stod där skulle pitcha för
Ja.
Draknästet. Du var nervös kanske, kan jag tänka mig.
Ja, det var jag.
Och då när man är nervös kan ju alla tankar komma. Jag
Ja,
kan inte detta, jag kommer
just
att
det.
säga fel på någonting liksom. Men där och då måste man ju ta kontroll på tankarna. Stänga av dem. Nej, jag är bäst. Jag kör. Det är liksom, har du något, ett tips där till de som lyssnar? När man väl kommer där, kliver igenom dörren och så kommer alla dessa tankar.
Ja, alltså jag brukar bara ta ett djupt andetag och sen tänka bort dem. Alltså så här, du får inte finnas just nu. Jag får tänka på dig sen. Alltså allt det här tvivlet och shit, tänk om det jag säger fel, tänk om det jag glömmer någonting, tänk om whatever. Tänk om jag ramlar i trappan, alltså något sånt där. Bara okej, bort med det. Och sen bara andas. Och som du säger, peppa sig själv. Det gör jag ofta. Du är jävligt grym, kom igen nu, bla bla. Alltså så här, var sin egen cheerleader, brukar jag
Exakt, för ingen
säga.
annan kommer peppa
Ingen
dig.
annan kommer
Så
göra
är
det.
det.
Och speciellt inte, alltså oftast när du är i de mest utmanande situationerna i livet så har du inte någon människa bredvid dig. Utan det är du och din hjärna. Så att du måste ta hjälp av den och prata jävligt gott om dig själv. Och det kan, alltså det ska inte låta som att man har, vad ska man säga, att man är full of yourself.
Nej,
Alltså,
nej.
utan det handlar mer om att peppa dig själv som fan för att göra ditt bästa. Och sen kan du släppa och liksom.
Nej, men jag håller med dig. Men du nämnde här lite under tonåren var du lite vilse, som alla är ju. Om du kunde träffa ditt yngre jag då, vad skulle du säga?
Att det är okej att vara annorlunda. Det är okej att alltså att många andra inte riktigt förstår dig. Det är det som kommer vara din styrka sen. Nu blir jag nästan lite rörd.
Ja. Det var ju, vilket är det bästa rådet du har fått i livet?
En röst som alltid säger, det är klart du kan, tror jag. Jag hade en person som alltid, när jag hade tvivel, så sa, men det är klart du kan göra det. Det är väl klart du kan, det är klart du kan. Så jag bara, va, kan jag? Så den försöker jag, det kanske inte är ett råd på det sättet, men just den rösten är nog det bästa som har hjälpt mig i svåra situationer.
Men det är ett superbra råd ju, att säga till sig själv, jag kan, istället för att jag kan inte.
Ja.
För att det är ju den som den lata delen av hjärnan kommer att säga till dig direkt. Ja, men jag ska skapa världens hälsosammaste guld. Nej, du kan inte. Jo, du kan.
Ja.
Du är ju bevis på att du
Ja,
kan.
exakt. Och också med övertygelse att det är självklart att det går. Varför skulle det inte gå?
Exakt.
Och liksom, ja.
Och sen är det ju bransch som är rätt nischad såklart. Där jag kan tänka mig att du hade mycket motgångar i början och mycket trösklar att komma in
100%.
i. Med bara att fortsätta pusha. Och fortsätta vara liksom resilience, som säger på engelska, ihärdig.
Exakt. Ja, men varför skulle det inte gå? Alltså om inte du gör det så kommer ju någon annan göra det. Det kommer inte gå för evigt att det är exakt som det är nu. Att det är vissa stora spelare som gör sin grej. Det är inte, allting är i förändring. Varför ska inte du få vara del av den förändringen? Annars blir det någon annan efter dig som gör det.
Ja, men det är helt rätt, för att det fanns väl några liknande innan du började, men sen har det kommit mycket fler. Efter du börjar.
Absolut.
Och de har ju inte samma smak
Nej.
som er. Även om jag inte testat alla såklart. Men du konkurrerar ju mot liksom miljardbolag som har en oändlig kassa. Som hade kunnat satsa på detta. Men här kommer du sålt din lägenhet för att finansiera ditt bolag. Vilken framgångssaga. Vi avslutar alltid med denna frågan, Sara, med våra gäster. Hur definierar du framgång?
Oh, den har faktiskt förändrats, ska
Hur
jag
var
vara
den
ärlig och
innan och hur är
säga.
den nu?
Vad den var innan var ju det uppenbara som jag tror media och samhället pratar om, framgång. Du ska lyckas, du ska ha uppnått vissa mål, du ska ha vissa tydliga resultat som man kan ta på. Ja, så. Mer den varianten. Men nu börjar det formas mer till att framgång är ju faktiskt att kunna vara hela sig själv. Alltså att vara både den här karriärskvinnan eller mannen, men också kunna vara din privata sida till fullo och vara nöjd i det. För att samhället sätter också en ganska stor press på att framgång är vissa saker. Du ska ha ett visst typ, alltså det är väldigt mycket materialistiskt. Och som sagt det här med att man ska målas upp som någonting som ingen annan kan vara eller nå upp till. Och alla strävar efter det. Men vad händer sen då? Alltså där du är där. Då ska du bara försöka ha ännu mer mål. Och det här tjänar ju såklart det materialistiska. Och alla företag som säljer produkter och allt. För att du ska vilja ha det här. Men det andra då? Alltså resten av ditt liv måste också passa in där. Så att det kanske är lite flummigt svar. För jag har inte så här, men jag är på den resan nu kan jag säga. Och försöka väga in hela livet och ändå vara framgångsrik.
Ja, för det känns ju som att man, som du inledde lite i början, att man har kanske sina materiella och finansiella mål. Sen när man väl uppnår dem så är det ändå en tomhet. För på vägen har du kanske offrat din glädje, din hälsa, din balans i livet. Och när du har tappat den så inser du, fan, det där är mycket viktigare än det här som jag nu har uppnått. För det är bara roligt för stunden.
Ja, och man måste ha båda tror jag. För jag tror inte att en människa är antingen eller andra. Man är allt. Och att allting ska få syns. Jag älskar min karriär, jag älskar att nå mål. Och att vara driven och göra det omöjliga möjligt. Det är liksom, det är verkligen en stor del av mig. Men det är en del av mig. Jag har andra delar som också som jag vill ge mer andrum till. Och sen är det så här, det är ju, alltså jag har ju drivit mitt bolag väldigt intensivt. Jag har liksom jobbat typ hela tiden. Och jag har verkligen lagt allt annat på paus. Men det har ju också gjort att jag, det har gått fort. Alltså det har hänt mycket på kort tid. Hade jag tagit det väldigt lugnt så hade jag, och liksom vävt in andra delar av mitt liv. Men då kanske inte jag hade nått de här målen som jag har nått. Så att jag kan inte se vad som är rätt eller fel. Men jag känner att jag har kört på i världens resefart. Och jag ångrar absolut ingenting av resan, men jag har lärt mig mycket av det. Och nu vill jag försöka få plats med lite fler delar också. Men utan att släppa mitt karriärsliv, för jag tycker att det är så otroligt roligt och givande, och bara, det är så kul att se att man gör skillnad för människor, så att det vill jag aldrig släppa heller. Men,
nej, ja. Det är en stor del av det ju.
Ja, exakt.
Nej, men vi tackar för att du har varit med här, Sara, och önskar både dig och Belly Bites fortsatt framgångar
framgent. Tack så jättemycket.
Och så ser vi fram emot de nya släpparna.
Ja, exakt, ni får hålla utkik.
Tack så mycket.
Tack.